Bibeln innehåller en lång rad berättelser om hur människor blev befriade från onda andar. Det står att Jesus drev ut onda andar, men det stod också att lärjungarna gjorde det. Det står att Paulus gjorde det. Under en lång tid trodde människor inte på det här. Man var påverkad av naturvetenskapligt tänkande som i sin tur utgick ifrån utvecklingsläran. Utvecklingsläran lär ju att människan har tillkommit genom att det först av en slump råkade fogas ihop atomer och molekyler så att det blev encelliga organismer som sedan genom en slumpvis process kom att utvecklas till allt högre varelser. Och om det är på det här viset så måste ju människan bara vara en hög av atomer och molekyler. Hon kan ju inte gärna vara något annat. Och allt som sker i människans liv och med människan själv måste kunna förklaras på ett materiellt vis. Man kommer att se psykiska sjukdomar enbart som funktionsstörningar i hjärnan. För hjärnan var den plats, den summa av atomer och molekyler där någonting ansågs kunna ske. Så man blev väldigt benägen att förklara bort allt sammans. Det var så man trodde på den tiden. De hade ingen bättre förklaring. De visste inte hur hjärnan fungerade och så vidare. Det vet emellertid inte vi heller. Vi ska inte tro att psykisk sjukdom är någonting som vi har kunnat bevisa beror på störningar i hjärnan. I några fall har man kunnat påvisa förändrad ämnesomsättning i hjärnan, men om det är orsaken till den psykiska sjukdomen eller om det bara är ett följdfenomen, därom vet vi ännu mycket lite. Inte bara världens barn kommer att tvivla på berättelserna om befrielse från onda andar, utan detta har betvivlats lika mycket inom kyrkor och samfund. Men sen har rapporterna börjat dugga in om olika människor som av Gud fått en kraftgärningarnas nådegåva till att befria människor från onda andar. Deras berättelser är ganska likartade. De talar alla om hur man kan befalla bort det onda, och det onda viker bort, ibland under protester. Så att personen själv förefaller komma i någon sorts transliknande tillstånd som han efteråt inte minns. Och under tiden kan andra röster tala ur munnen på den här personen och säga saker som den personen själv inte skulle ha sagt. Och ge svar på tal till den som befaller bort det onda. På ett sånt sätt så att man faktiskt plötsligt finner sig stå i direkt kontakt med medvetna onda viljor. Och när de här har lämnat personen så upplever vederbörande en oerhörd lättnad och en förvandling. Man skulle tycka att den här, så att säga, återupptäckten skulle ha en revolutionerande effekt på Guds församling. Det skulle bli en oerhörd aha-effekt. Alla skulle bli oerhört glada och skulle säga sig att nu har vi verkligen förstått vad det är vi står emot. Äntligen har vi fattat vad spelet gäller. Tack och lov att Herren har uppenbarat det för oss. Att han har hjälpt oss bort ifrån vår gamla klentro. Tack och lov att han sätter sådan makt i händerna på människor. Att vi nu ska kunna befria. För det man kör ut, det är i princip främmande, destruktiva viljor. Viljor som trälbinder den egna personens vilja. Tvingar honom att göra saker som på kort sikt eller på längre sikt skadar personen. Man kan bli tvingad att dricka alkohol. Man kan bli tvingad till allehanda tvångshandlingar. Man kan bli tvingad till att känna bitterhet, hat, självförakt, depression och så vidare. Man kan bli tvingad till en sådan misstänksamhet att man inte vågar umgås med någon människa. Det finns många sorters ovälkomna tvång i människors liv. Och man tycker det borde vara en oerhörd halleluja-effekt att upptäcka att alla de här tvången kan köras ut. Men idag är det många som ställer sig upp och faktiskt önskar att Gud aldrig hade visat oss vad det handlar om. Det finns människor, både lekmän och pastorer, som ställer sig upp och anklagar sådana personer som Maxwell White, Derek Prince, Don Basham och så vidare, som fått en sån här kraftgärningarnas nådgåva och som undervisat om vad de har fått vara med om och vad de har funnit vara sant. Man kan tycka att det blev ju en hisnande sluteffekt av det hela. Gud uppenbarar sin härlighet och hans församling säger nej tack. Varför gör man nu det? Ja, det finns många skäl. För det första har det varit så att många personer har läst vad dessa benådade pastorer har skrivit och gått iväg och försökt göra samma sak utan att ha fått klartecken ifrån Gud. De har försökt utöva en nådegåva som de inte hade. Och slutresultatet har naturligtvis blivit fiasko. Och det är självklart att förvänta att det ska bli så. Och att det ska få vissa efterverkningar om man går till en person som lider av ett problem, ett tvång och säger du är besatt av en ond ande och sen så får man inte ut den onda anden. Då har man inte lättat den personens börda utan tvärtom gjort det värre. Men sen är det också så att i församlingarna så finns den här undervisningen om andemakterna och befrielsen från andemakterna. Och många människor kämpar i tysthet i våra församlingar. Paulus säger i första Korintierbrevet att om en lem lider, så lider alla. Och det är på ett vis sant också i våra församlingar. Därför att ju fler som går omkring och bär på tysta och hemliga lidanden, desto mindre lovsång blir det. Och desto mer försagdigt blir det i våra församlingar. Så alla lider av det. Men man kunde lika gärna travestera Paulus och säga att om en lem lider så håller han masken så gott han kan. Det finns oerhört mycket hemliga lidanden i våra församlingar. Vi vågar inte öppna oss för varandra. Vi är så rädda för att bli utsatta för andra människors dom och fördömelse. Jaså, du har ett sånt här tvång du. Ja, ja, det är någon andemakt ska du se. Sen är man klar med den domen. Det blir ingen hjälp att få. Det låter bara ännu ruskigare än förut. Inte nog med att man hade ett lidande. Man blir också stämplad som en person som är helt på väg mot förtappelsen. En människa för vilken ingen nåd finns och ingen hjälp. Inget hopp och ingen tröst. Jag har varit med om hur människor har sökt hjälp i såna här situationer. Och som med en grimas av avsmak och rädsla liksom tangerat det här ämnet när de väl fått presentera sitt problem. Det är kanske en andemakt, säger man. Men man säger det inte med någon förhoppning om att det ska vara någonting som bara går att befalla bort, utan man säger det med en fruktan och en rädsla. Tänk om det till och med är en andemakt. Man orkar inte se positivt på problemet, utan det är någonting som man bara knyter sig för. Undervisningen om andemakternas påverkan på våra liv har tenderat att bli en besvikelse. Istället för att erbjuda klarhet, förhoppning, förståelse för problemets sanna natur och en förståelse för hur problemet ska tacklas, så upplevs det idag som motsatsen av väldigt många människor. Det finns många som önskar att Maxwell White, Derek Prince och Don Basham hade hållit truten. Det finns många som önskar att Gud aldrig skulle ha gett dem den nådegåva de fick. Men på det sättet kan vi ju naturligtvis inte sticka huvudet i busken. Det vore ju bara dumt. Har Gud gett oss en undervisning genom bland annat dessa människor, så har han naturligtvis inte gjort det bara för att jäckas med oss eller retas med oss. Eller för att sänka oss ner i ännu större förtvivlan än vi skulle gjort utan den här undervisningen. Utan den måste vara given oss till förhoppning och till seger. Och den segern kan vi naturligtvis aldrig åstadkomma genom att lägga på locket och säga nu glömmer vi det här. På vissa håll i kristenheten har det här också fått en annan komplicerande variant. Och det är ibland kristna som förkunnar andedopets realitet. Därför att det finns ofta en teologi som säger att den som är andedöpt kan inte ha en ond ande. Det står nu inte uttryckligen i Bibeln att det inte skulle kunna vara möjligt. Det står inte att det är möjligt heller. Vi får inte något riktigt besked om någon där. Men ofta citeras andra Korintierbrevet 6, verserna 15 och 16, där det står så här: hur förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju den levande Gudens tempel, till Gud har sagt: jag skall bo i dem och vandra ibland dem. Jag skall vara deras Gud och det skulle vara mitt folk. Guds tempel, det är vi det, och det kan inte förlika sig med avgudar. Har den helige ande dragit in, så får inte några avgudar finnas kvar. Men ser man i vilket sammanhang det här står, så talas det istället om församlingen som ett Guds tempel. som inte ska gå i ok tillsammans med människor som ger sitt liv åt avgudarna. Så det är inte någonting som kan direkt tas som en intäkt för vad som kan ske i den enskilda människans liv. Men när denna förkunnelse ges och en människa likväl upptäcker ett tvång i sitt liv och börjar undra, är detta en andemakt? Så kommer till allt annat också frågan, är jag inte andedöpt? Jag tyckte jag blev andedöpt den och den gången. Om man vågar för liv och pina inte säga någonting till människor i församlingen. Därför då kommer ens andedop att dra sig tvivelsmål. Och människor drar sig undan ifrån en. Och det lägger ytterligare sten på börda. Anledningen till att det blir på de här sätten, att den här undervisningen blir en börda istället för en tillgång, den sammanhänger naturligtvis inte med att vi vet för mycket om de här spörsmålen, utan den sammanhänger med att vi vet för lite, naturligtvis. Vi ska inte skyndsamt retirera och dra en svart säck över huvudet, utan vi ska istället försöka att öppna ögonen så mycket som möjligt och avancera framåt. Det måste vara den enda vettiga attityden, det måste vara den Gud vill ha. Jag skulle nu vilja försöka avdramatisera det här problemet lite grann och visa vad jag tycker mig har funnit i många själavårdssamtal och när jag efter dessa samtal läst i min bibel och försökt att finna svar på frågor jag fått under de olika samtalen. Vi ska göra en liten kringgående rörelse kring problemet, men vi ska ändå komma fram till dess kärna så småningom. Vi ska börja med att slå upp i första Korintierbrevet. Om vi där ser i det andra kapitlet så talar Paulus om Guds visdom. Och han säger att det är en visdom som vanliga, världsliga människor inte kan förstå. Men den som har tagit emot Guds ande kan förstå denna visdom därför att anden utlägger den för vårt förstånd. Vi kan se andra kapitlet, verserna 14 och 15. Men en själisk människa tager icke emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi hava Kristi sinne. Paulus gör här skillnad på själiska och andliga människor. Han gör det i sin undervisning om den gudomliga visdomen, men vi behöver kanske inte fästa allt för mycket avseende vid detta. Vi ska bara nappa åt oss den här indelningen, att det finns två sorters människor, själiska och andliga människor. Om vi bläddrar till första Thessalonikerbrevets femte kapitel, så står där lite talat om den andliga människan. Det är femte kapitlets 23 vers. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Det här är alltså ord som Paulus riktar till församlingen, alltså till andliga människor. Han talar om för andliga människor vad de består av, så att säga. De består av ande, själ och kropp. Men de själiska människorna då, vad består de av? Jo, de består av själ och kropp. För anden är död hos den själiska människan. Detta skymtar fram lite grann i Efesiebrevets andra kapitel. Jag läser från början, första versen, till och med den sjätte. Så har han och gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder i vilka i förut vandraden efter denna världs och tidsålders sätt. I det i följden försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa vore förut också vi alla sammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi vore genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi lika som de andra.
Men Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som vore döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Här står det talat om att den ofrälsta människan är död. Gjort oss levande med Kristus, oss som vore döda genom våra synder. Men själen och kroppen, de lever ju. På vad sätt är vi döda? Jo, anden är död. När Guds ande kommer in i oss, så väcks anden i oss till liv. Vi blir gjorda levande med Kristus. Nå, dessa människor som nu är andligen döda, som är själiska människor, som inte har någon levande ande utan som bara har själ och kropp. Hur beskriver Paulus dessa människor?
Jo, han säger
att de följer försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Om denna andemakt som ska vara verksam i det ohörsamma ska verka, var verkar den då? De då? Ja, inte gärna i anden, för den är ju död. Utan i själ och kropp. Själen och kroppen sammanfattar Paulus ofta under begreppet köttet. Han talar om anden och han talar om köttet. Och detta tror jag är väldigt viktigt. Därför att vi måste göra reda för oss var de olika andemakterna är verksamma i oss. Guds helige ande drar in i din och min ande och bor i anden och gör anden levande. Ondskans andemakter bor inte i anden, för anden är död hos den ofrälsta människan. De bor i köttet. Och vi kan därför fortsätta att läsa och få lite klarhet i vad det är Paulus menar när han säger: bland dessa voro förut också vi alla sammans där vi vandrade. Inte, säger han då, i dessa andemakters begärelser, utan han säger där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Det är på något sätt sammanhängande begrepp det här. Köttets begärelser och ondskans andemakter, de trivs väldigt bra ihop. De samarbetar. De bor tillsammans. Guds heliga ande bor inte i köttet. För Paulus säger i Romarbrevet 7 att i mitt kött bor icke något gott. Och kommer heller aldrig att göra det. Utan vi ska med andens hjälp döda kroppens, syndakroppens, köttets gärningar. Köttet ska korsfästas för att anden ska komma till sin rätt. Undervisar Paulus om i Galaterbrevet. Vi kan se 5 kapitlet och 24 versen. Där han säger: och det som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött till lika med dess lustar och begärelser. Så anden bor aldrig i köttet. Anden bor i din och min ande. Men andarna, de bor i köttet. För där finns lustarna, där finns begärelserna. Och det är precis den miljö av smuts och gyttja och elände som de trivs i. Det tycker de är utmärkt. Nu tror jag det blir så här när en människa kommer till tro, att Guds ande kommer in och bor i den människans ande. Men inte alldeles säkert att ondskans andemakter för den skull viker bort ifrån den kötsliga delen av samma människa. På denna punkten får vi inte någon helt klar undervisning i Bibeln, så långt jag idag kan förstå. Annat än att man får tänka sig det hela ungefär på samma sätt som varför Jesus kom in i världen. Han kom inte in i världen för att den hade blivit så syndfri och så fin och så helgad och så fullkomnad att han nu kunde vara där utan obehag eller omak. Utan Bibeln undervisar gång på gång om att han kom där för att han var så ödmjuk. Så att han trädde in i denna syndfulla värld. Inte för att den blivit av med all sin brist, utan därför att den hade all sin brist. Han kom för att besegra det onda. Jag tror det på samma sätt när den heliga ande drar in i våra liv. Anden kommer inte för att vi blivit så fantastiskt helgade, så fullkomnade, så på allt sätt renade och förvandlade. Utan han kommer för att åstadkomma förvandling, rening, fullkomning. Guds heliga ande är så ödmjuk att han drar in i din och min ande och bor där, fastän köttet ser ut som det gör och kanske fortsätter att se ut som det gör. Han kommer dit i förhoppning att utföra en förvandling. Kanske inte idag, kanske inte imorgon, kanske någon gång längre fram. Han kommer för att besegra. Inte därför att han har redan vunnit kampen. Andedopet är inget kvitto på att den gamla människan är död. Utan andedopet är en resurs som vi kan ta emot för att den gamla människan ska komma att dö. Låt oss på nytt se det här i Romarbrevets 8:e kapitel. Där Paulus talar om just detta. 13:e versen. Ty om i leven efter köttet så skolen i dö. Men om i genom ande döden kroppens gärningar så skolen i leva. Anden kommer in i oss för att döda kroppens gärningar. För att alltså besegra den kötsliga naturen och besegra så att säga livsmiljön för de onda andarna. Går vi på nytt i Galaterbrevet 5 så kan vi se den 17:e versen. Ty köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. De två ligger ju i strid med varandra för att hindra eder att göra vad de viljen. Anden kommer för att utkämpa en strid. Inte för att striden redan är avklarad. Vad strider anden mot? Jo, anden strider mot köttet. Men i köttet kan det också bo diverse viljor som kommer utifrån. Som inte bara är den egna köttsliga viljan. Utan som också är främmande viljor. Och dessa kan fortsätta att finnas kvar. Även efter det att Guds heliga ande har kommit in i våra liv. Har du alltså blivit andedöpt, tagit emot den heliga ande och är viss om att anden bor i dig? Eller om Herren bara har gett dig den vissheten utan att du direkt kan peka på något datum, för så är det för väldigt många människor, så är det för mig. Jag kan inte säga när jag blev andedöpt. Jag bara vet att anden bor i mig. I vilket fall som helst. Bli inte förskräckt om du upptäcker ett tvång i ditt liv. Och du ställer frågan, kanske detta är en andemakt. Börja då inte tvivla på att anden, den heliga ande, bor i dig. Det gör han säkert i alla fall. Han har kommit för att besegra det onda. Och nu ska vi bara försöka förstå hur han vill vinna den segern. För att vi också ska vinna seger i våra egna liv. Det är en väldigt vanlig missuppfattning att onda andemakter är någonting som måste drivas ut. Att det skulle vara det enda sättet att bli av med dem. Om det förhöll sig på det viset så skulle all apostolisk undervisning av nyomvända människor innehålla en uppmaning. Driv nu ut allt ont som ni har gått och samlat på er under de år då ni levde i synd och begärelse. Om vi kollar med de olika apostoliska breven så hittar vi inte den uppmaningen. Den står faktiskt ingenstans. Men vi kan istället ta en av de här apostoliska förmaningarna och se vad det står istället. Vi slår upp i Kolosserbrevets 3:e kapitel. De två första kapitlen handlar om vad frälsningen är, vad Jesus har gjort, vad det är som redan har utspelat sig så att säga i andevärlden, vad som ligger bakom möjligheten att vi kan ta emot den helige ande. Sen börjar Paulus undervisa. Vi börjar läsa från början. Om i alltså är en uppståndna med Kristus, så söken det som är där ovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag haven i det sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden. Ty i haven dött och i det liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då skolen och i med honom bliva uppenbarad i härlighet. Så döden nu edra lämmar som höra jorden till. Otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så och girigheten som ju är avgudadyrkan. Ty för sådant kommer Guds vrede. I de synderna vandrade den också i förut, då i ännu hade eders liv i dem. Men nu skolen också i lägga bort allt sammans, vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun. Här står inte ett ljud om att driva ut några onda andar. Ändå står det talat om att vi ska lösgöra oss ifrån många handa former av mänskliga handlingar, bakom vilka det inte sällan döljer sig en ond andemakt. Otukt, orenhet, lusta, ond begärelse. Det finns andemakter som kan åstadkomma allt det här i våra liv. Vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal. Men Paulus recept för att bli fri från det här, det handlar inte om att man ska flyga på onda andemakter och i Jesu namn driva ut dem. Han säger någonting helt annat. Så döden är nu edra lemmar som höra jorden till. Det var ju lite överraskande. Hur ska vi översätta det här i den bild av problemet som jag har målat upp nyss? Jo, jag tror det förhåller sig så här. Att ju mer vi får korsfästa vår kötsliga natur, desto mer blir de andemakter som bor i vårt kött, de blir hemlösa. I regel behöver de sedan inte uppmanas att ge sig av. De gör det ändå. Ondskans andemakter kommer in i våra liv för att tvinga oss till handlingar. Men om vi korsfäster vårt kött, alltså den som är korsfäst, han har ju tappat sin rörelsefrihet. Och när den rörelsefriheten går förlorad, så kan de onda andarna inte längre åstadkomma det de vill. Och då finner de det lönlöst att stanna kvar. Då ger de sig av någon annanstans. Det finns så många människor som inte är korsfästa. Bättre att ta sin boning i dem. Lugnt och tyst och stilla. Utan någon som helst uppståndelse. Utan några hostningar eller märkliga scener av något slag. Bara försvinner de. Det tror jag är det helt ordinarie. 99% skulle jag tro av all befrielse går till på det viset. De ger sig av bara. Tyst, omärkligt. Så omärkligt att ingen ska märka att de någonsin har funnits där. För då kan ju alltid förhoppningen finnas att man kan komma tillbaka. Fortfarande har vi ju nu hållit oss på det lite, vad ska vi kalla det, teologiska principernas luftiga plan. Om vi nu ska försöka översätta det här till konkret vardaglig verklighet. Hur gör man? Hur bär man sig åt? Vad vill det säga att korsfästa sitt kött på ett sånt sätt så att andarna försvinner? Ja, låt oss ta ett konstruerat exempel. Vi antar att jag går omkring med en andemakt som heter skvalleraktighet och som tvingar mig att prata illa om folk. Den tvingar mig att lägga näsan i blöt överallt. Jag är nyfiken till tusen. Det finns ingenting som jag inte har sörplat åt mig för alla andra och hunnit berätta för alla andra. Jag gör det hela omärkligt och fint, men jag är alltid väl underrättad. Om någon egendomlig anledning är det sällan fördelaktiga och tilltalande ting jag har att säga om min omgivning. Jag vet om allas hemliga lidanden och hemliga skandaler. Det kan ju hända att människor i min omgivning tröttnar på det här. Antagligen tröttnar de långt tidigare än jag gör det själv. Det kan ju också hända att någon i min omgivning plötsligt får för sig att ja, Sven, han har en andemakt som heter skvalleraktighet. Nu ska vi befria honom och förlösa honom. Och så smyger man sig på mig bakifrån. Lägger händerna på mig och ryter till i Jesu namn att varje ande av skvalleraktighet ska försvinna. Det där tror jag inte fungerar. Jag ska inte säga kategoriskt att det inte gör det. Men jag tror att det där är en metod med sina risker. Risken att misslyckas. Och det är inte säkert att det blir mycket bättre. Bara för att folk inte smyger sig på mig bakifrån utan tar mig framifrån och tränger in mig i ett hörn och säger du har en andemakt som heter skvalleraktighet, nu ska vi befria dig. Därför att om inte mitt kött korsfästes, om jag inte själv accepterar att korsfästa mitt kött, så kommer antagligen den andemakten inte att försvinna ut. Utan efter det här befrielseförsöket så att säga, så kommer jag istället att gå omkring och känna mig fruktansvärt skikanerad och förtrampad. Och när jag upptäcker att
det inte blev någon som helst skillnad i mitt liv. Så går jag sedan omkring med tanken att jaha, jag ska alltså ha en ond ande och det finns ingen som kan hjälpa mig. Jag är hopplöst förlorad. Jag kan dessutom inte vara andedöpt. Jag kan inte ha något med Guds rike att göra. Jag är evigt förtappad. Det finns ingen chans för mig. Spelets regler kanske ser lite annorlunda ut. För om det är så att mitt kött måste korsfästas först, vem ska då göra det? Jo, det måste jag göra. Jag måste själv komma fram till ett beslut. Jag måste själv längta bort ifrån skvallraktigheten. Och när jag kommit till denna längtan, hur gör jag då för att mitt kött ska dö? Jo, i det här fallet är det väldigt enkelt. Åtminstone att klara ut hur det ska gå till. Jag får gå till den ene efter den andra, som jag har förtalat, som jag har svärtat ner, och be om förlåtelse. Varje gång jag ber en sån människa om förlåtelse så dör en del av min kötsliga natur. Jag får göra bort mig grundligt, effektivt, på punkt efter punkt, intill dess att jag inte längre finns. Var och en som mister sitt liv, han ska finna det. Var och en som förlorar ansiktet ska få något annat istället. Var och en som ödmjukar sig, han ska bliva upphöjd. När jag på det sättet beslutar mig för att jag ska be var och en människa om förlåtelse när jag har förtalat, och om jag förtalar någon i framtiden så ska jag också be honom om förlåtelse. Det är en hästkur det här, kan vi säga. Ja, det är sant. Men ingen tycker att det här är en sån outhärdlig hästkur som skvalleraktighetens ande. Han står inte ut. Han sticker sin väg. Det är ett utmärkt sätt att bli av med honom. Man dödar det lemmar som hör jorden till. Och så blir man av med anden på köpet. För säkerhets skull kan man ge honom en liten vräkningsorder. I Jesu namn befalla honom bort. Men man behöver för den skull inte förvänta sig att han ska försvinna på stubben under stort larm och väsen. Utan man bara säger upp honom till flyttning. Du får inte vara kvar här. I Jesu namn befaller jag dig att försvinna. Och sen ska man döda sitt kött. Förr eller senare försvinner den här andemakten. Förr eller senare går orden i verkställighet. Han orkar inte längre. För på ett eller annat sätt handlar det i regel om att ge upp något som är synd. Någon sorts begärelse. Om vi går tillbaka till Efesierbrevet 2. Så ser vi detta. I det att i följden försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma, bland dessa vore förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Det gäller att identifiera vad det är för sorts kötslig begärelse som ligger bakom. Och sedan ta itu med den. I den trygga förvisningen att man då slår två flugor i en smäll. Mycken själavård går ut på att lösa det här problemet. Därför är det inte alltid så uppenbart vad det finns för en begärelse bakom det som är ett uppenbart tvång och ett uppenbart problem i ens liv. Och det är inte alltid heller så säkert att man innerst inne vill se vad det är för begärelser man går och bär på. Vi har ju alla en inneboende önskan att rättfärdiga oss själva. Att utmåla oss själva som ofrivilliga offer för de svårigheter och problem som råder i våra liv. Och på den här punkten har vi mycket att lära och mycket att finna ut. Och vi är i stort behov av ett kunskapens ord ifrån Herren för varje människa som söker hjälp. Låt mig ta ett annat exempel. Det är välkänt att barn till alkoholister blir oftare alkoholister än andra barn. Vi kallar det här för ett socialt arv. Men inte så få människor har gnuggat sina geniknölar, nästan barskrapade över frågan, hur kan det komma sig att man kan se en fader supa ner sig och så går man på samma misstag själv? Hur kan det komma sig att man ärver en sån vana, en sån otäck vana? Personligen tror jag att det är ett andligt arv. De andemakter som råder i den drickande faderns liv. De önskar också behärska barnet eller barnen. Och hur får de makt i detta barns liv? Jo, det kan gå så enkelt till att barnet föraktar sin far. Hatar honom kanske. Och in i det föraktet och det hatet, som är en del av den kötslighet som Paulus talar om i Kolosserbrevet 3 och 8. Vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal. In i allt detta kötsliga flyttar samma andemakter och tvingar till dryckenskap. Jag har sett det många gånger. Barn som vuxit upp under svåra förhållanden, gripits av förakt för sin far eller sin mor, och som till sin stora bestörtning funnit att just det de föraktade hos sina föräldrar, det blir de offer för själva. En vacker dag sitter de där med exakt samma tvång i sitt liv som den föraktade föräldern hade i sitt. Varför det? Jo, därför att de föraktade. Du ska hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl, säger Paulus. Och han citerar ju fjärde budet. Men Paulus betonar just i Efesierbrevet att det här budet är givet som ett löfte åt barnen. Det är givet av omtanke om barnen, inte av omtanke om föräldrarna. Och jag tror inte det är givet därför att Gud visste att föräldrarna alltid var så hedervärda efter mänskligt mått mätt. Utan jag tror det är givet som ett skydd gentemot det som kan tvinga och behärska föräldrarna för att det inte ska förflyttas över på barnen. Så det finns många ting att komma underfund med. Det är inte alltid så lätt att förstå vad det är för någonting i den kötsliga naturen som ska ta sig tur med för att det ena eller andra tvånget ska försvinna. Tvånget, lidandet, sjukdomen, bedrövelserna, ofriheten är lätta att precisera, många gånger i alla fall. Men vad är det för någonting som måste korsfästas? Det är inte alltid så lätt att förstå. Men det är ofta mycket lönande att leta efter det. Inte minst om personen verkligen vill korsfästa sitt kött. Då kan man få se underbara förvandlingar. Man kan få se mycket fantastiskt hända. Utan att man får se några av de manifestationer i och för sig som åtföljer en andlig befrielse. Så som den har beskrivits av de människor som fått den kraftgärningarnas nådegåva till att bara gå rakt på. Jag tror de människorna har fått den gåvan för att uppenbara för oss andra vad det egentligen handlar om. Men jag tror inte att det de sysslar med är det vi alla ska syssla med i församlingarna på samma sätt. Jesus drev ut onda andar, och det händer ibland att vi kommer i den situationen att vi måste göra det på samma sätt. Med direkt tilltal och kanske med lite väsen och tumult. Men jag tror att långt de flesta som blev befriade när Jesus gick på jorden, de blev befriade helt tyst och stilla. Jag tror att det var det ordinarie då och att det är det ordinarie idag. Finns det nu någon bibeltext som talar om andlig befrielse utefter de här linjerna? Ja, det gör det faktiskt. Vi slår upp i Markus 4 kapitel. Där undervisar Jesus i liknelser. Och han börjar med liknelsen om såningsmannen som gick ut för att så. Vi ser fjärde versen. Då hände sig när han sådde att somt föll vid vägen och fåglarna kom och åt och upp det. Lite senare när han ska förklara för lärjungarna vad han menar. Just med de orden så säger han så här. 14 versen. Vad såningsmannen sår är ordet. Och att säden såddes vid vägen, det är sagt om dem i vilka ordet väl bliver sått. Men när de hava hört det, kommer strax Satan och tager bort det som såddes i dem. Säden, det är Guds ord. Och Guds ordet har en helande och förvandlande, på allt sätt utrustande kraft. Men ofta förnimmer vi inte mycket av den kraften i våra liv. Varför det? Jo, därför att kornen hinner aldrig gro innan himmelens fåglar har hunnit äta upp dem. Vad är det för fåglar?
Det är Satan som kommer och tar bort ordet, säger Jesus. Det är alltså en bild av de onda andarna. Nu är det ju väl att märka att så småningom kommer Jesus att tala om den goda jorden. Och där gror det. Man kan fråga, vart tog himmelens fåglar vägen? Varför plockar inte de bort kornen där också? Det är för att det kan de inte. Kornen hamnar så långt ner i jorden och myllan att fåglarna hittar dem inte. Klarar inte av att plocka upp dem. Så där gror det. Det här ger oss en liten bild av vad det handlar om. Därför att fåglarna som ställer till så mycket förtret i början, de ställer inte till någon nämnvärd förtret alls i slutet. Och det beror inte på att man har gjort något med fåglarna, utan det beror på att man har gjort något med jorden. I början var jorden så hård att kornen kunde inte myllas ner, och då fick fåglarna sin chans. Men i den goda jorden, där har man plöjt och grävt. Där hamnar kornen på ett sådant djup att fåglarna är chanslösa. De sticker iväg till någon annan åker. Det är inte särskilt klok politik att strö ut sädeskornen på den hårda, tilltrampade marken och sen ställa sig där och försöka schasa bort fåglarna. Det är mycket bättre att ta fram spaden och gräva. Sen kan man gå hem och göra något annat. Man behöver inte schasa bort fåglar. Det gror i alla fall. Och det här, det tror jag är en sinnebild av den besvikelse som man kan stöta på när man i Jesu namn försöker driva bort onda andemakter ur en människas liv. Och till synes händer ingenting. Man kanske står där ett tag på den tilltrampade åken och flaxar med händerna och kanske viftar med någon röd näsduk eller något, och fåglarna flyger upp lite lojt och kretsar runt omkring ett tag i luften. Och så fort man går därifrån så är de tillbaka, som förut. Personen i fråga upptäckte aldrig ens att de lyfte ifrån marken. Jag känner mig inte befriad, säger han. Och det är han inte heller. Fåglarna har samma chans som förut i hans liv, och det vet de. Och så fort som den människa som har stått där och hojtat och viftat i Jesu namn försvinner sin väg, så är fåglarna tillbaka. Man kan uppleva en tillfällig lättnad i problemen, eller en tillfällig lättnad i sin sjukdom. Men det varar kanske bara en dag eller två. Ibland kanske inte ens det. Det är mycket bättre att ta fram spaden. Det är mycket bättre att man som själavårdare tar för vana att gräva och plöja i jorden än att försöka agera fågelskrämma. Man har större och varaktigare framgångar som jordbrukare än som fågelskrämma. Det är ingen tvekan om den saken. Därmed inte sagt att inte sådana som Maxwell White, Derek Prince och Don Basham skulle ha misskött den här sidan av saken i sin undervisning. Det är bara det att när vi sitter och läser deras böcker så beskriver de bara hur de jagade iväg fåglarna. Men läser man böckerna noga så finner man att dessa människor utövat sin befrielsetjänst kanske efter att grundligt och ordentligt ha undervisat om problemet i hela dess vidd. Och det jag tror har hänt med många människor som de sedan har befriat, det är att den undervisningen, den predikan, har varit ett sannskyldigt grävande och ett sannskyldigt plöjande. Och att det som förefaller vara liksom det enda som hände, det vill säga det som står beskrivet i böckerna, det är själva befrielseakten efteråt. Men jag tror inte det har varit så i verkligheten. Utan i verkligheten har det varit både jordbruk och fågelskrämmeri. Och det är mycket bättre än bara fågelskrämmeri. Och jag tror att vi måste fatta och förstå till fullo vad det är Herren har gjort genom bland annat dessa personer. För att vi på ett mera nyanserat och mera ödmjukt sätt ska kunna närma oss problemen. Det är inte allom givet att kunna utföra den här jordbruksproceduren i en predikan för att sedan i ett eftermöte befria människor. Och det är inte så viktigt hur det här går till. Det är viktigt att vi får se att det behövs
Och att vi får lära oss det här. Att Herren får föra oss in i de här situationerna. Att det inte blir så märkvärdigt. Att man kanske behöver en och annan befrielse fastän den heliga ande bor i en. För vem kan säga sig slutgiltigt ha korsfäst sin kötsliga natur? Vem har dött bort ifrån sig själv 100%? Vem behöver inte mera hjälp i detta hänseende? Och vem kan våga ställa sig upp och säga att sånt går inte? Det där är hopplöst. Det är aldrig hopplöst om vi verkligen vill. Och jag tror att det är vägen till att slå två flugor i en smäll. Vi blir av både med de kötsliga begärelserna och med den synd som bor i köttet. Den synd som är levande, som Paulus säger i Romarbrevet 7, och som bor i min kötsliga natur och som tvingar mig till en myckenhet av elände som ligger utöver vad mina kötsliga begärelser handlar om. Låt oss bli jordbrukare i våra egna liv. Låt oss inte förtrösta på fågelskrämmor. Låt oss förstå vad det är Herren undervisar om, så att vi själva kan bli gjorda fria och hjälpa andra till att bli fria. Låt mig få sluta med att läsa de ord som Jesus citerade i Jesajas 61 kapitel, när han står i sin hemstads synagoga i Nasaret. Första versen. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har varit förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Frihet för de fångna och förlossning för de bundna. Underbart. Läkedom. Det var vad Jesus predikade, och det är vad Jesus vill få predika än idag. Men han smyger in genom profeten Jesaja ett litet förbehåll. Han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta. Där har du åkerbruket. Där finns vägen till befrielse. Där finns möjligheten.